Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Då är det vår andra vecka tillsammans med vår vän Omega.
Ja, den officiella partnern för OS.
Fantastiskt. Teknik och tidsleverantören, kan man säga det?
Officiell tidshållare.
Ja.
De är ju faktiskt otroliga och jag tycker det är ganska intressant att få prata om Omega ur ett annat perspektiv än bara som armbandsur.
Ja, verkligen. Omega har ju haft en väldigt tajt relation till de olympiska spelen sedan 1932.
Vi lovade ju faktiskt förra avsnittet att gå in lite på, om man säger så då, milstolpar som faktiskt Omega har varit med och utvecklat i form av teknik och innovation när det kommer till olympiska spelen.
Precis, vi har kikat lite närmare på just milstolpar.
Jag har ju en favorit, inte just själva OS:et i sig, men innovationen. Och det är alltså Mexico City 1968.
Oj, jag ser mystik framför mig. Jag känner genast att jag hade velat vara där.
Ja, det hade man ju velat. Då i alla fall lanserar Omega såna här touchpads för simningen för första gången.
Oj, det måste ju ha varit revolutionerande.
Ja, 60-tal. Alltså, även om det är sent 60-tal så är det ju fantastiskt. Man hade ju för guds skull inte ens varit på månen än, va?
Coolt! Alltså, det här är ju...
Det är ändå rätt coolt.
Fantastiskt. När jag faktiskt tänker på OS, sommar-OS generellt, så tänker jag på OS i Los Angeles 1984. Jag minns den öppningen väldigt väl. Tittade på den direkt. Då var jag på Öland. Men nog om det. Många andra tänker på Frank Andersson. Men det ska vi inte prata om nu.
Jag tänker på mina föräldrar. Som träffades
kort
där.
Kort om det, Andreas. De träffades där. Det är ju fantastiskt. Ja. Båda var aktiva i OS-truppen.
Absolut. Simhopp och handboll.
Det här är fantastiskt.
Jag har nog Omega att tacka för att jag finns.
Nej, men det här är ju otroligt.
Ja, faktiskt.
Nu höll jag på att nynna signaturen till OS i LA 84. Men jag kommer inte att göra det. Men vi har ju onekligen väldigt starka band, både du och jag till.
Absolut.
Eller du har ju bokstavligt talat starka band. Men det jag tänker på, det är att då introducerade Omega en sån här tjuvstartsdetektor.
Ja, precis.
Och det här var ju väldigt, väldigt pionjärmässigt.
Ja, såklart. Och det fattar svårigheten att se det med det mänskliga ögat.
Men det gjorde det här verktyget och var då extremt sensitivt känsligt. Och det här är ju väldigt coolt. Och apropå coola prylar, om man får säga,
ja,
så har ju vi
verkligen.
Vi har ju valt ut nyheter ur sortimentet också, i om vi nu ska switcha här nu och
precis,
gå in på just det som ju Omega faktiskt är mest känt för. Och
exakt,
det är ju armbandsuren.
Det som vi har haft möjligheten att fotografera lite också.
Precis, som man kan se i våra Instagram-konton. Men Andreas, berätta om den ena av de klockorna, nyheterna som
precis,
du har valt ut.
Det är ju en nygammal klassiker och faktiskt min största favorit från årets lanseringar av Omega. Och det är den så kallade Seamaster 300. Det är alltså inte Bondklockan vi talar om nu, utan den här legendariska modellen som ursprungligen lanserades 1957 tillsammans med Railmaster och Speedmaster. I år så gjorde de en liten uppdatering av den här faktiskt. Den är 41 mm som bärs väldigt bra måste jag säga.
Nätta och eleganta, verkligen.
Ja, och de har då lagt in vad som kallas en sandwich dial. Och det betyder att lysmassan ligger under urtavlan med hål för index.
Skapar nästan en 3D-effekt
verkligen.
På ett väldigt, väldigt smakfullt sätt. Och det är ju en retromodell där, ja, kan man
absolut
säga. Och den klär ju dig oerhört väl.
Ja, jag gillar den väldigt mycket. Och jag måste säga att den bästa delen de har gjort, det är att de har ändrat länken på den här klockan. Så den smalnar av på ett otroligt härligt och snyggt sätt vid spännet.
Fantastiskt
nya
snyggt.
Nya Speedmastern gör också.
Fantastiskt snyggt. Jag har valt en klocka ur Aquaterra-serien. Och det här är en fantastiskt smakfull lyxsportklocka kan man säga. I det som Omega benämner för Sedna Gold. Det är alltså en variant på roséguld.
Kan man säga att det är en klocka för män som sätter sina egna gränser?
Ja, jag skulle nog faktiskt vilja säga det. Och den, man kan väl också säga att den är hyfsat franska rivieran kompatibel.
Extremt skulle jag vilja säga.
Klockan är väldigt ljus. Det är alltså en silverfärgad tavla och kan kalla det för off-white band i gummi.
Exakt.
Och sen har den här silvertavlan är det som kallas för teak dial, alltså med
ribbor,
vågrätta,
ja,
vågrätta ribbor. Otroligt, otroligt snygg, kaxig.
Verkligen.
Funkar inte bra, bra inte minst till en lite ljusare klädsel.
Ja.
Vi säger stort tack till Omega.
Tack.
Vi har ju en härlig accessoar, tung partner i det här avsnittet.
Ja, det kan man säga.
Och jag tänker att vi fortsätter på det här ämnet som vi älskar så mycket, nämligen just
partners. Ja, exakt.
Nu, du, vi ägnar hela det här avsnittet åt Viola.
Ja, exakt.
Nej, men jag tänker solglasögon.
Ja, det stora solglasögon-avsnittet. Och nu är det inte bara vårens trender. Vi har gjort
nej,
det här tidigare
år.
Nu går vi på djupet.
Nu går vi på djupet.
Nu gör vi det vi lovade att göra förra veckan, men inte gjorde det vi hade tänkt. Men det gör faktiskt ingenting, för det här är tidlöst. Så det kan vänta en vecka.
Ja, nej, men alltså, vi kommer här i detta avsnitt att utnämna tidernas snyggaste, mest stilfulla solglasögonbärare.
Och solglasögonmodeller.
Så är det. Inspirationens avsnitt för ljuskänsliga lyssnare och bakfulla lyssnare. Det kan ju vara en kompis.
Ljusskygga lyssnare behöver inte vara, men kan nej. Vara.
Och sen, just det, ljuskänsliga ljusskygga. Ja. Men vi, så är det. Jag tycker vi sparkar igång.
Ja, vi dyker in.
Skjut, säger jag.
Ska vi börja med att tänka då, har du något sånt här första minne? Det är inte alltid man har det. Jag
nej.
Vet inte vad mitt är.
Jo,
men
jag har bannat det från mig själv. Och det här kan ju låta, ibland är vi förberedda och ibland är vi inte det. Nu, det här är jag ju inte förberedd på.
Nej.
Men jag har två väldigt tidiga solglasögonminnen. Ett är från min pappas mormor.
Just det.
Och det här kan ju låta väldigt märkligt. Och det var det ju säkert också. Jag var ju inte direkt med i de coola gängen när jag gick i skolan.
Okej.
Men hon hade ett par, men jag tror att det kan ha varit grönt glas i. Väldigt runda.
Yep.
Och jag tror nästan att både bågar och skalmar var av glas. Alltså, vilket ju så här idag känns helt sjukt.
Ja, verkligen.
Men jag upplevde det så, och då var jag ju i tidiga tonåren. Det här var ju då ett par släkt. Liksom. Det var inga jag köpte då, eftersom det var hennes. Hon var ju då född i slutet av 1800-talet.
Wow!
Men de första jag köpte, de hette Triple X.
Okej.
Det låter ju nästan som en...
som en film som du inte borde se när
exakt.
Du var i den åldern.
Du känner det också?
Ja, verkligen.
Vuxenfilmsproducent. Men de hette XXX och det var det absolut coolaste man kunde ha
wow.
i andra halvan av 80-talet.
Vad pratar vi för form?
Ja, men alltså, jag hade gärna burit dem idag också.
Ah, ja, snyggt.
Alltså sån här ganska runda, matt tortoise.
Ja, precis. Sköldpaddsmönstrade. Ja. Härligt. Det låter ju hur snyggt som helst.
Ja, väldigt snyggt. Och det här var ju innan jag började se dåligt. Så då, de okay. var ju då oslipade.
Ja, ja, ja. Men det,
men det var mina första minnen. Dina första såg jag så.
Jag tänkte lite på det. Jag tror att mitt första minne av solglasögon i allmänhet, det är min pappa som hade faktiskt ett par exakt sådana som jag har med mig idag. Som jag använder kanske mest av mina solglasögon just nu. Och det är ett par klassiska Ray-Ban Wayfarers i svart. Men grejen var att då kommer jag ihåg att jag tyckte att de var ganska töntiga, för att det här var då 90-tal, måste det ju varit. Jag var ändå vid medvetande. Och
ja, jag var inte jag det var i den perioden av livet liksom. Du var vid medvetande.
Ja, exakt. Och jag vet att jag var liksom inte, det var inte så som man kanske hade hoppats i efterhand, att man tittade upp storögt på sin pappa och tyckte att, jag tyckte att han var världens bästa pappa på andra sätt, men jag var ju inte superimponerad av hans Speedos och Ray-Ban Wayfarers, om man säger så, som var då, jag menar, han var inget modeorakel, han var bara, det var så man gick klädd liksom.
Otroligt just tidlöst och coolt.
Ja, ja, ja.
Speedos och Wayfarers.
Ja,
alltså,
ja, ja. Jag har till och med en bild på det här som vi wow. inte ska lägga upp i våra wow. sociala medier, men jag ska visa dig sen.
Han måste ha varit kung alltså.
Ja, han var ju vältränad på den tiden också. Uh-huh. Han hade ju fasen varit med i OS bara några år innan, och det var ju liksom
fantastiskt.
Det var en annan kort. Tid.
Det, han, alltså det låter ju som att han hade mellan namn Magnet liksom.
Nej, Magnusson.
I mellan namn. Magnet och Magnusson.
Ja, men ändå känsla. Uh-huh. Nej, men så där och någonstans så är det ju ganska kul att om vi tar den modellen, om vi dyker in där på något
snabbt avbrott bara. Ja. Alltså jag skulle vilja säga Wayfarers som ja. Du nu pratar om. Där skulle jag säga solglasögonens mamma eller pappa.
Ja, faktiskt.
Alltså definitivt. Och om vi nu behöver vi inte hålla på att könsbestämma då, nej, den nej, modellen. Nej. Men om vi säger att det är pappan,
ja.
Då är ju Aviators mamma.
Absolut.
Vi enas om
absolut.
Det direkt.
Absolut.
Där har vi ju liksom basen i all solglasögonkunskap.
Ja, faktiskt. Vad säger man? Design, historia, alltså så här.
Det är sen, ju moden och
fadern. Vi ska
fadern.
Dock säga att det var inte Ray-Ban som gjorde, vad jag vet, de första Aviator-glasögonen. Och jag tror faktiskt att det har funnits ett par förlaget i Wayfarers också. Men det är inget det. Snack om ja. Den ohotade kungen.
Nej, men så är det, absolut.
Och de har ju gjort dem på sitt sätt. För det har ju funnits, de har ju inte, vi kommer in på det snart också. Men jag håller verkligen med. Jag tycker att Wayfarers är och förblir en sån modell som, visst den kanske inte är lika populär jämt, men den kommer alltid tillbaka.
Jag skulle säga att det är därifrån dagens modeller härstammar ja. På ena eller andra sättet.
Absolut.
Och om en designer säger att nej, de var inte först utan det är den jag har, då har den här designern googlat fram det här.
Men på något sätt, de är ju väldigt sådär, tycker jag, att ska man ha Wayfarers, då ska man ha originalet. Alltså original formen på dem.
Menar du då Bausch och en Lomb originalet?
Ja, det hade ju varit drömmen såklart.
För det tror jag att de, jag tror nog att både, varken du eller jag kan se oss som riktigt riktiga solglasögonnördar.
Nej, för att, jag, nej tror jag håller med.
Att, jag tror nog faktiskt att den riktiga solglasögonnörden säger att det måste vara Bausch & Lomb ja, som har producerat dem.
Absolut.
För det, nu det är det ju Luxottica
ja, exakt.
Som äger och mig veteligen producerar.
Faktiskt en stor frustration när jag köpte mina nu, det är ju den här fula Ray-Ban-loggan i ja. Glaset. Och den ja. Rispar jag ju bort det första jag gör.
Gör du det då med aceton? Eller hur gör du det?
Jag gör det med en vass kant. Typ en kniv.
Ja, intressant.
Och det blir faktiskt inga repor. Jag har testat. Men de har ju fortfarande en etikett eller en logga på skalmarna. Det kan jag leva med.
Du klär ju oerhört bra i de här svarta. Jag vill minnas att du hade ett par sköldpaddsmönstrade också.
Inte. Det är faktiskt bara svarta jag har haft. Men jag har ett par andra som inte helt olika i form och design.
Som var inspirerade, ett av de miljarders par som är inspirerade då lite av Wayfarers.
Men det jag menade med original, det var framförallt så här, jag tycker, skippa de här liksom röd-svart. Du vet, alla de här, eller Wayfarers 2 som de har, det är inte kul. Det enda jag tycker kan vara värt att överväga, det är storleken på dem. Det som vi har pratat om tidigare, den har faktiskt betydelse, Pelle. Den har väldigt stor betydelse för huvudform och solglasögon måste matcha.
Alltså, vi har sagt det förr, vi säger det igen. Prova dina solglasögon innan du köper dem.
Och de har faktiskt en liten modell av Wayfarers. Exakt samma design, exakt samma form, men den är lite mindre. Och den ser sjukt bra ut också.
Jag ska säga det här, att apropå just färger och mixa och trixa med Wayfarers. En aktör som har gjort det bra och i mitt tycke definitivt har kopierat modellen, det är ju Oakley.
Som är ett Frogskin.
Frogskins-modellerna. Där jag skulle säga att Luca Rovinacci är kung av den.
Med oljeglas.
Ja.
Ja, precis.
Och färgglatt, lite transparent, lite...
Vår vän Filip Strömbäck bär faktiskt ett par sådana. Alltså, med all bravur faktiskt.
Frogskins är jäkligt coolt till dressat. Ja. Det är ju...
Det är lite som Swatch kan man tänka sig kanske.
Exakt vad jag ska säga. Det är solglasögonen Swatch.
Ja, faktiskt. Jag är helt enig.
Det är ju att bryta av en dressad...
Annars tycker jag ju att Wayfarers, det är alltid busfrön på film som har dem. Har du tänkt på det?
Verkligen.
Det är så här
Michael... Fira med Ferris.
Ja, exakt. Ja, fast det är Clubmasters i för sig.
Nu får inte jag jobba kvar.
Nej, men det är okej.
Nu slängde jag mig med någonting som jag inte skulle ha slängt mig med.
Men liksom Leonardo DiCaprio i Wolf of Wall Street... När han sitter på båten och kastar humrar och pengar efter FBI-agenten.
När kastade du humrar och pengar senast?
Alldeles för sällan. Jag kastar bara pengar på humrar. Nej,
men ett par frogskins i... Ett par sköldpaddsfärgade frogskins.
Ja, det hade varit något.
Det tror jag på.
Men Harvey Keitel i Reservoir Dogs. Alltså Tarantinos premiär eller debutfilm. Alltså... Det är nästan där jag alltid återkommer till när jag har... Alltså även om jag har smoking och solglasögon så vill jag ha svarta Wayfarers just för att det finns en sån benhård look i den här svarta kostymen, svart slips, vit, alltså som han har i filmen.
Men om jag får fråga dig en sak här nu, och det tar jag mig frihet nu att göra. Alltså idag så är ju din outfit helt flawless. Den brukar vara det, men idag är den...
Tack.
Extra två
det var väldigt snällt.
Och jag skulle vilja säga så här att om du hade haft kvar dina de här sköldpaddsmönstrade, kan det vara så att du hade valt dem istället då? Jag har en sån
föraning. Jag har ett tredje alternativ till och med. Jag hade haft ett par, jag hittar inte dem hemma just nu till min stora irritation. Ett par runda, alltså väldigt runda med guldbågar.
Vi ska ju säga det att Andreas är väldigt gyllene idag.
Ja, det är en klubbbläser med mässings- eller guldknappar.
Ja, det skulle ju kunna vara, inte i storlek, men i modell. En klassisk Ralph Lauren-klubb.
Ja, det är ju verkligen det. Det är ju från honom. Det är en vintage Ralph Lauren-klubbbläser. Dubbelknäppt. Extremt mycket axel för dagens mått mätt, vilket jag älskar att det är. Mest för att jag är jättebekväm med de här mjuka axlarna också, men det känns kul att testa någonting nytt ibland. Och satan vad man känner sig som Ralph Lauren när man har då ett par ljusa såna här, ja men bomullslinnebyxor från Cass Atlantic med ganska hög midja. Ganska klassiska 60-tals-kilor.
T-shirt till kavajen.
Nej, Oskar Jakobsson t-shirt, mörkblå, ton i ton, typ, med kavajen. Och ett par sådana här mörkblå Belgian shoes i mocka.
Otroligt snyggt. Väldigt, väldigt Riviera-kompatibelt skulle jag säga.
Ralph Lauren är ju också, ska jag säga, den personen som har typ satt den här, exakt den här outfit. Den är ju djupt inspirerad av hans personliga stil också, ska jag ju säga.
Du har ju gjort en, vad säger man, pastisch. Alltså när man...
Ja, men precis.
På den här, det är ju Cary Grant som går mellan är det inte Cary Grant som går mellan palmerna på i Cannes?
Ja, jag förstår. Ja, men där har han ju...
Du gjorde ju en fotografering en gång, gjorde du inte det?
Ja, exakt, jag gjort.
För det,
vid Carlton Hotel exakt. I Cannes.
Nu var inte det en klubbläsare, men det är ju väldigt mycket den vibben över din outfit.
Och den skulle vi faktiskt kunna lägga upp en bild. Det var ju en grå... freskokostym, vit skjorta och grå slips. Den var ju den bilden då är ju en hommage till Cary Grants roll i North by Northwest. Som leder oss till kanske de mest mytomspunna brillorna på film någonsin. Det är ju ingen, vad jag vet, som har med 100% säkerhet kunnat säga vart de kommer ifrån. Nämligen.
Är det i den filmen?
I filmen North by Northwest.
Beskriv modellen.
Det är, de är inte helt olika ett par wafers, men de är inte lutade så som wafers är. Och de är tjockare i skalmar och bågar liksom. Och framförallt så är de liksom också sköldpadds eller nästan ljusbruna. De är väldigt liksom så här, de är ganska grovvunna, lite så här 60-tals. Det här är ju 58 tror jag den kom.
Hur mycket har den modellen kopierats?
Ja, jag har ett par som är, inte av den exakt, men det närmsta jag har sett, de är från ett företag som heter TBD Eyewear och modellen heter Donegal. Det är helt ärligt ett par av mina favoritmodeller rent passformsmässigt på mig, men också just för att de har fångat exakt den känslan. Det har ju spekulerats i om det var Tart Arnells som gjorde dem, alltså en gammal anrik. Men sen kom det fram, jag tror till och med jag läste att grundaren av företagets barnbarn eller barn gick faktiskt ut och sa i en intervju att det här tror jag inte är våra, vilket är väldigt ovanligt att man gör.
Det var ju öppet.
Nej, men just för att det var någonting med att skalmarna eller så här inte såg ut som deras bågar gjorde på den tiden, lite tjockare, så att det spekuleras i om det kanske var en italiensk tillverkare.
Se där.
Men oavsett, otroligt, sno gärna stilen.
Nu har vi
gett... sjukt snygga. Och googla Cary Grant North by Northwest.
Nu har Wayfarers fått mycket av vår tid.
Ja.
Du nämnde guld förut.
Ja.
När jag tänker, eller när jag hör guld, då tänker jag ju verkligen Aviators.
Ja, verkligen.
Och på något sätt så krävs det ganska mycket mod för att bära upp ett par Aviators i guld.
Absolut. Pilotbrillor.
Ja.
Originalkänslan.
Det liksom. Är för er som... Ja, det här blir en konstig referens med tanke på att... Men om man har sett Sällskapsresan 1 och om man har sett Top Gun. Framför allt Top Gun.
Men vet du vad som är sjukt? När Top Gun lanserades 1986...
Försäljningen bara...
Jag tror det är 40%. Öka försäljningen av Ray-Bans modell.
Men förstå efter det här avsnittet hur mycket Wayfarers kommer gå upp nu när du har hyllat dem och nu när du bär dem. Alltså,
Luxott... De kommer gå upp 0,4 promille.
Nej,
wow.
Det kommer att... Alltså,
men
herregud.
Vet du vad det sjuka är? Han bär ju inte Ray-Ban i Top Gun.
Och vad bär han?
Han bär faktiskt ett par som heter...
Är ni med oss?
Randolph Engineering.
Nej, men är det de med raka skalmarna?
Ja, alltså jag har alltid trott att
för
det
Randolph,
är ett par klassiska...
För Randolph, jag vet, har ju raka...
Nej, men grejen är att Randolph Engineering är ju ett amerikanskt solglasögonföretag.
Uh-huh.
Som de gjorde... Alltså, de har gjort massa klassiska modeller genom åren i USA. Och det, av någon anledning då kände de väl att det var mer passande. Så att faktum är att det är ganska sjukt att Ray-Bans försäljning går upp när han... bär. Men de var ju liksom inte...
Randolph är de som har raka skalmar.
Alltså,
de går alltså inte bak runt örat, utan de är raka.
Men jag vet att han har burit dem i filmen i alla fall.
Ja.
Sen är det möjligt att han hade Ray-Ban också.
Kan det här bli avsnitt då vi får flest mejl
från
lyssnare som ligger inne på detaljer?
Vet du, på tal om Wayfarers, är det...
Fast nu var vi på Aviators.
Ja, men... pilot alltså. Uh-huh. Är det Robert Redford i Three Days of the Condor? Eller vad heter den?
När jag tänker när jag hör Robert Redford, då tänker jag ju de här med spegelglas.
Ja, precis.
Som jag upplever definitivt vara Aviators.
Ja, men det tror
som
jag.
Som han bär på många bilder.
Ja.
Och inte minst när han går ur, han är på Manhattan och knäpper en mörk kavaj. Han ser extremt cool ut.
Ja, jag håller med. Men för dem, det tänker jag också på. Och oavsett avsändaren bakom dem så kan man ju prata om modellen. För det är ju en samlingsmodell av pilotglasögon som finns hos väldigt många tillverkare.
Definitivt.
Och det är ju en tidlös modell.
Det är min favorit av alla solglasögon.
Men jag gillar det du sa, att man får vara lite våga eller liksom ha lite mod. För det är ju också en modell, särskilt med det här blanka glaset eller mörka glaset, som blir lite mer, om man säger så, distanserande.
Alltså, så är det.
Man ser hård ut.
Ja, 2005 köpte jag ett par Aviators. Storlek medium, tror jag var. Det var en mindre storlek. I alltså rökt, rökfärgat stål, polerat stål med brunt glas.
Snyggt.
Jag älskat dem varenda sekund. I förra avsnittet berättade jag att jag hade flyttat och då var så glad över mina de här skrytbreven.
Mm.
De var jag glad över. Något som jag inte är glad över, det är att jag har tappat de här.
Gud vad tråkigt.
Ja, eftersom det är slipat glas så är det.
Ja, det förstår. Då är det ännu tråkigt.
Men med tanke på att jag köpte dem 2005 så har ju min syn försämrats väldigt mycket. Så att jag kanske får köpa ett par nya.
Ja, men det tycker jag du ska unna dig.
Jag ska unna mig det. Återigen, prova solglasögonen. För att alltså ett par ordinarie storlek Ray-Ban Aviators för mig.
De är för stora.
Nej, men de är så stora.
Det är samma
så
för mig.
Och det gäller även en favoritmodell som vi inte har nämnt. Det är ju Persol.
Ja.
Som jag också älskar. Och det är 649 och 714.
Ja, precis. Och det är viktigt att säga det, för Persol är ju nästan som Ray-Ban faktiskt. I det avseendet att det är ganska många modeller som de fokuserar på. Även om det är glasklart. Att framförallt 714. Ja, det ser. Man får jobba
glasklart.
Kvar. Ja. Nej, men det är ju 714 som är den här klassiska Steve McQueen-bågen.
Så är det. Och det är ju soligt idag när vi spelar in det här. Ja. Du har dina Wayfarers i handen. Ja, jag har mina
snyggt.
649.
Ja, det är de vikbara, va?
Nej,
förlåt.
Det här är de. Jag ville faktiskt inte ha de vikbara.
Nej.
För att jag,
det blir sladdrigt kanske.
Jag vet inte varför, men det kändes inte som att jag behövde det. Men det här är ett par medium.
Ja.
Och även medium är för stora för mig.
Är det så?
Jag har i då hatt, eller vad säger man? Huvudstorlek.
Ja, precis.
Typ 60.
Ja, men det har jag med.
Alltså de här, de är så stora den här modellen så att...
Ja, men jag vet.
Återigen,
jag
prova.
Men alltså, Steve McQueen måste ju haft en vattenskalle av rang, alltså.
Det är nog så, faktiskt.
Men alltså, ja, han såg ju förbannat bra ut.
Han såg ju förbannat bra ut i sina vikbara... Det känns ju som att det var ju faktiskt någonting han bar både privat...
Ja.
För att,
och
omsett. Alltså, för att i Thomas Crown Affair, då har han ju de klassiska. Och de klassiska har ju blått glas.
Exakt. Och lite så här ljus sköldpadd. Nästan honey. Eller liksom sådär. Ja, väldigt fina är
det. Och sen så finns det ju flera bilder på dem privat. Både i den här Barracuda-jackan och när han sitter...
Men är inte det också... Eller det är en scen i samma film. När de flyger med det här glidflygplanet. Det är också en Barracuda-jacka han har då. En mörkblå.
Är det så?
Det är också från filmen. Så att han har ju verkligen liksom alltså varit en stor entusiast.
Man kanske bara, det kanske är saker han då har fått från filmen.
Eller så har han bara älskat dem så mycket så att han har behållit dem. Och en annan enorm ikon som vi pratar om ganska lite i förhållande till hur mycket jag i alla fall uppskattat honom är ju Paul Newman. Och han har ju mycket solglasögonkoppling också.
Oj, alltså. Det är ju han och Robert Redford som är de största solglasögoninspiratörerna.
Jag är med.
Så det är så otroligt coola ut.
Alltså, jag har ju två solglasögon som jag associerar Paul Newman med. Och den ena har jag faktiskt bara... Den ena versionen har jag bara sett honom bära i film. Medan den andra var klistrad på näsroten privat. Och den första då, det är ju några av världens absolut lyxigaste och coolaste modeller som någonsin har gjorts.
Berätta.
Cartier Vendôme. Jag tror kanske de lade till Santos under en period också faktiskt. Det är de här, det är också pilotbriller i guldpläterat, ja, eller till och med säkert guld, som då, det var ju inte bara Paul Newman som bar dem i Color of Money. Men det är den jag tänker på. Men otroligt, även Michael Douglas.
Ja, otroligt coola.
Alltså i Wall Street så sitter de ju på en brunch där Michael Douglas har de här Cartier. Och det, alltså han ser så dyr ut, så, men det gör han i hela filmen i och för sig. Och sen faktiskt Christopher Walken.
Ja, det var det jag letade
i
efter.
I Bond-filmen.
Exakt.
Den är, det är faktiskt helt otroligt.
Är inte det samma Bond-film där Dolph Lundgren och...
Ja, det vet jag inte.
Det är väl... Nej, det är Grace Jones.
Grace
men
Jones
är Dolph Lundgren var ihop med
så
Grace
var det.
Jones då.
Grace Jones är ju med.
När de är i Paris.
Ja, precis. Börjar i Paris och sen är de i Silicon Valley typ. I slutet. Men den är otrolig, den bågen. Alltså. Det är som riktigt stekar, fast på ett bra sätt.
Det är mycket, smutsiga pengar som har betalat de där glasögonen.
Väldigt så. Mycket fiffel.
På ett bra sätt, konstigt nog.
Verkligen. Men de andra modellerna, eller den andra modellen som man tror jag förknippar honom mest med från olika... Jag tror att han har den, framförallt senare delen i livet, det är ju de här Carrera Champion.
Riktigt snygga. Ja. Otroligt prisvärda.
Verkligen.
Alltså, det är ju plast hela veckan lång.
Ja, det är det.
Och,
men de är, tänk som en, de är ju typ lite som en större version av dina glasögon du har på dig nu. Aha. Men med, alltså de är ju ganska mycket större. Men just det här att det är pilot inspirerad form, men i plast. Det är intressant.
Kul att du tog upp dem. De vill jag verkligen rekommendera.
Mycket sent 70-80-tal i den här. Alltså det är Scarface, vet jag att den, det är inte faktiskt de. Han har ett par Linda Farrow-glasögon i Scarface har jag kollat upp. Men däremot, stilen är densamma. Och just, det är de här stora, det är lite Gucci-känsla över dem också på något
verkligen
sätt. Men jag gillar dem. Och jag har ett par från Retrospect. Som är alltså typ ett så här homage-replika-företag till gamla amerikanska modeller framförallt. Och som jag har som mina Paul Newman-briller.
Kommer du ihåg en F1-film som heter Rush?
Ja, det är.
Där bär ju, det handlar ju om den coole och den töntige F1. Det är ju Nick Lauda och...
Ja, just det. Just det.
Mer, nu står det
James
just
Hunt, va?
Ja, eller just hur? Det. Och då är det ju, det borde ju vara James Hunt som bär karriera då.
Men du, det var män som levde på gränsen.
Ja, men det kan man säga.
Sa ja till livet och sånt där.
De tyckte om livet, och det jag nu ska skryta med, som jag gjorde med de här breven, det var ju att jag var på galapremiären i London.
Nej, men Pelle, när det här är otroligt.
När Niki Lauda var där, Carrera sponsrade filmen.
Mm.
Så då fick man ett par av dem som bars då i filmen.
Nej, nice. Det är ju fantastiskt.
Bara, nu fick jag det sagt.
Ja, men det var väl härligt.
Rush, se Rush och gilla Carrera-modellen.
På tal om Persol, som vi ändå var inne på. Det jag menar med att det är ju fler modeller än den som Steve McQueen har burit.
Ja!
Jag har hittat inte mindre än 3 superikoner som alla bär Persol av olika modeller.
De gör så jäkla snygga modeller.
Ja, de gör verkligen det. Jude Law har Persol i Talented Mr. Ripley.
Se där.
Det är ju för övrigt en rätt bra stilreferens på 50-tals Rivieran. Jag vet inte vad den modellen heter, men den är ju rätt spexad, måste man ändå säga. Sen Harrison Ford på 70-talet har Persol-briller privat. Otroligt snygga. Och den kanske coolaste av dem alla. Prince Charles.
Det ser jag framför mig när han bär en ljus kostym.
Exakt. Exakt.
En person som har sneglat väldigt mycket på Cartier och Persol, det skulle jag vilja säga är Tom Ford. När det kommer till solglasögon.
Kan inte låta bli och nämna att hon får det.
Han gör ju väldigt bra solglasögon.
Skulle säga att han är kungen av solglasögon av i alla fall alla modehus och modeskapare.
Han gör oerhört snygga solglasögon. Och det märks att han har tittat en del på, inte just de här, utan mer på den modellen som Prince Charles bär.
Och väldigt lyxkänslan, mycket guldbågar, alltså så här, om man pratar såna här pilotbriller, så är det är ju inte några, det är ingen cockpit, utan Nej. Man sitter ju och flyger privat, om man säger så.
Mycket
med dem.
Och Daniel Craig bär ju Tom Ford i Bond.
Snowden heter den modellen.
Det är så ganska där, den infon ligger du inne på.
I alla fall som han hade i Spectre, tror jag det var. Och den är ju lite så här,
den är snygg.
Den är snygg, den är lite smalare också. Det tycker jag är lite spännande faktiskt. Alltså, vad har vi mer?
Tom Ford
för...
Snowden.
Ja, de är schyssta.
Finns i sköldpaddsmönstret som är väldigt snyggt.
Ja, och svart, tror jag. Det finns ju, vi har ju varit inne kort lite på det, att det finns ju många missuppfattningar kring vilka glasögon någon hade.
Som då jag sa, 4MFRs till exempel.
Ja, men det var nog bara ett enkelt miss. Men jag menar att vissa är så övertygade om att till exempel John F. Kennedy hade Wayfarers. Han hade ju inte det. Han hade ju American Opticals. Och modellen heter Saratoga. Men det är det jag menar.
Sån information har vi här.
Men de har ju gjort en liknande modell innan. Eller alltså, ska jag säga det. Wafers härstammar ju från 50-talet. Mm. Liksom. Så det är ju inte purung. Det är ingen 80-tals. Bara för att Tom Cruise har den i Risky Business betyder ju inte att den inte fanns innan. Buddy Holly hade ju liksom en föregångare till det här också. I modellväg.
Vad har vi för modeller och bärare kvar nu egentligen?
Det finns ju en som är så jävla rolig. Johnny Depp är ju väldigt mycket solglasögon kopplad.
Jag tänker väldigt mycket rundmodell då.
Jag tänker väldigt mycket fältöversten Alkis. Har du tänkt det?
Ja, tonade
blåglas.
Tonat.
Överklass Alkis.
Ja.
Precis.
Tonat är ju...
Och det har ju gått en till sån här evig diskussion kring vart brillorna kommer från. Ifall han har då Moscot Lemtors, som den ena modellen heter. Eller om det är då en annan sån här urklassiker som fan, en vintage-modell som han har hittat. Men som är... Alltså jag skulle inte se skillnad på dem om jag höll dem framför... Alltså i bägge händerna typ. Men... Där har liksom Moscot till och med gått ut på sin hemsida och sagt att han har dem. Så att jag får väl utgå från att de antingen har skickat busslaster med sådana då för att han ska ha dem i fortsättningen. Men jag vet i alla fall att det var mycket snack om det. Att, alltså som du sa, de riktiga solglasögonkännarna menade att nej, det där är inte Moscot för att det här är det här vintage-märket istället.
Jag tänker, innan vi rundar av så måste vi ägna viss tid åt knapparna i din kavaj.
Ja, men det kan vi göra.
Det här är detaljer som är viktiga. Precis som solglasögon.
Förstå OCD:n när jag matchat klocka och armband med...
Andreas bär helt guldklocka och... vi lämnar klockan och så går vi in på... Du har ju armband i guld och sen så är det då... knapparna i den här klassiska klubbläsaren som vi beskrev, eller du beskrev den, men gick vi in riktigt ordentligt knapparna?
Jag tycker vi inte gjort faktiskt. Nej.
Och jag fick ju som flashback när jag såg de här knapparna och tänkte på, jag minns mitt 90-tal. Oh. Beskriv dem.
Alltså det är ju ett motiv, och jag vet att vår vän Fredrik af Klerker har ju väldigt starka åsikter kring att ha motiv på.
Men den mannen har ganska starka åsikter om ganska mycket. Kan det inte vara så? Även sportklockor och att bära dykar och sportklockor. Hur är det att göra det i stan?
Ja, det är väldigt märkligt. Men det här är ju inte ett klubbmärke, ska jag ju säga. Utan det här är ju... Ralph Lauren har ju gjort under säkert 3 decennier samma klubbläserknappar. Och det är alltså formen av en polospelares hjälm. Med 2 klubbor. Det är ju fantastiskt. Alltså så här, den är ju inte kopplad. Det är ganska lökigt så här om det hade stått Ralph Lauren på knapparna.
Nej,
kanske.
Alltså det är ju en tydlig polokoppling.
Ja.
Jag tycker att om du hade haft knappar som det hade stått KSSS på.
Ja, men du hade
och
ju inte
varit med.
Nej, men där håller jag verkligen med Fredrik och du, dig.
Och nu visste inte jag att han...
Nej, han, det är ju precis det han
syftar. Men om man
till.
Utger sig... Ja, om någon nu tror... att du spelar hästpolo eller att du vill utge dig för att göra det, ja, då får folk tro det.
Nej, precis. Men det är ju en annan sak. Det här är ju dekorativa.
Ja, men det är ju som att om man har en Lacoste-krokodil på sig, jaha, är du, jobbar du på Skansen? Nej, men allvarligt, det är ju så här. Då är man ju, då är man ju tappad.
Ja, alltså, det är man faktiskt.
Alternativt idiotiskt provokativ på ett så korkat sätt.
Ja, nej, men det här syftar ju framförallt. Just den regeln, om man ska kalla den så, det syftar ju till att man inte ska utge sig för att vara finare än vad man är. Eller att man är med i en klubb eller medlemsklubb av något slag.
Men de där grejerna, alltså...
Det är ju lite töntigt. Och,
men det,
och man
det
försöker,
är mycket
liksom,
töntigt.
Alltså, byta man... knappar för att få lite så här status, liksom.
Ja.
Men däremot så har jag ingenting emot dekorerade knappar så länge, som sagt... Det finns, att det inte blir att man låtsas ha koppling till någonting man inte har.
Men det är
har.
Väl som om man har en New York Rangers caps och så här. Ja. Nej, jag kanske inte har köpt den i New York.
Nej, och jag kanske inte håller på
Nej.
Laget.
Och jag kanske inte äger halva laget heller, men jag tycker Nej. Att den här kapsen är jäkligt snygg.
Men där är, jag är tudelad i det samtidigt, för att jag kan ju älska genuin supporterkultur som inte har med huliganism att göra, utan som har med att och att du behöver, jag tycker absolut inte du måste vara New Yorker för att hålla på Yankees. Om du är intresserad av baseball och det är ditt favoritlag. Men det var ju en story jag faktiskt hörde ganska nyligen om Ben Affleck. Han är ju väldigt, väldigt trogen Boston Red Sox eftersom han är Boston-bo i grunden. Och det var ju, alltså... Det stoppade ju en produktion i 3 dagar för att han och regissören hamnade i bråk över att han bars bära en Yankees-keps eller då en annan, eller LA Dodgers-keps tror jag.
Men att så här, ursprungshacka ner, det har jag aldrig förstått riktigt.
Är det inte också rätt märkligt att en skådespelare liksom kan ha ett problem med att bära... Någonting som i sin karaktär. Det är ju som att man inte skulle kunna spela nazist. Liksom, förstår du vad jag menar? Alltså, du kan ju inte tillskriva dig själv. Eller framförallt kan ju inte någon annan tillskriva skådespelaren, det, rollkaraktärens egenskap.
Det här vad man får och inte får ha, tycker jag.
Ja,
framförallt, du har en klubbläsare. Var är din båt?
Ja, och nej, men, ser du vattnet, Pelle?
Nej,
inte
men,
jag heller.
Nej, men och framförallt, du har t-shirt, men kunde du inte ha satt på dig en skjorta?
Ja, exakt. Alltså, men det ska jag ju dock säga just till min outfit idag. Jag tycker att klubbläser...
jag hoppas att du förstår att...
Ja, jag vet.
Att, vart jag vill komma är en konservatism som går in i absurdum.
Vet du vad jag hade velat ha till min outfit idag? Om jag hade fått välja helt fritt. En sån där western-skjorta vi pratade om förra avsnittet.
Ja.
För det, grejen är, jag har faktiskt lite svårt. Jag har haft det och jag tycker inte det är fel. Men jag har lite svårt för klubbkavajen med skjorta och slips.
Ja. Och vet du vad? Det är jäkligt bra att du har det.
Ja, men den
det
måste
är
stökas till lite.
Det är bra. Den måste stökas till enormt.
Det är det jag gillar
du,
alltså.
Idag, 10 av 10.
Ja, det var väldigt
snällt.
Alltså, nej, men det vet jag
hade
inte.
Hade du haft... en klubbslips till det där.
Ja, men då hade
jag,
blivit...
nästan, jag hade inte gjort det. Men om jag hade fått i mig några glas och du, vilket du aldrig är, men om du hade tråkat mig för någonting, vilket du ju aldrig gör, då hade du ju fått tillbaks, men du, gå, ta på dig flytvästen nu och sen så...
Jag trodde du skulle fråga, är det du som är Wall Enberg?
Ja, eller liksom gå och ansök till ditt internat nu.
Ja,
så.
Nej, men precis. Alltså, och det är inget fel. Det är klart det finns massa bra exempel på det. Men jag vet inte, jag tycker att den är lite... Det blir liksom inte tillräckligt. Den här behöver stökas
vissa plagg behöver ju stökas till.
Ja.
Apropå jeansskjortan, eller westernskjortan.
Ja,
efter förra veckans avsnitt så gick jag och klickade hem en till. Jo.
Snyggt! Bra jobbat!
Jag var på väg att klicka hem den här Wranglern som jag har tjatat om så mycket. Men så hittade jag en ännu snyggare.
Nej.
Som
ja, bra.
Jag försvarar mig själv bör vara snudd på lika legendarisk, nämligen en Lee.
Ja, just det.
I ett chambray-tyg.
Jag skulle säga att det finns den heliga treenheten är väl Wrangler, Lee och Levi's i det här avseendet faktiskt.
Faktiskt.
Och jag tyckte en... sån, nu har vi pratat väldigt mycket westernskjorta det här året,
ja, men gillar vi. Det gör vi.
Den kära presidenten Joe Biden har ju fotograferats för typ ett år sedan kanske, eller lite mer, i en vintage tror jag det är. Eller så är det en Levi's vintage clothing version, en modell som kallas Big E tror jag. De har liksom dubbla såna här tänder på bröstfickorna och är svindyra men lika snygga. Han ser ju 30 år yngre ut.
Jag kände att den skjortan jag hade på mig förra avsnittet, den kommer att falla samman snart. Så då tänker jag att då klickar jag hem en så lik som möjligt.
Ja, men det är nice. Och bra.
Den här färgen hette då, kan det vara ett sky blue eller något sånt?
Men jag ska dock säga att även om jag inte har några problem med min klädsel idag, så tror jag att många andra hade det. För när jag kom upp från tunnelbanan vid T-centralen och skulle gå hit i Norra Bantorget. Mm. Jag har nog aldrig mötts av fler blickar som sa, där går den drygaste jäveln som någonsin har gått.
Det förstår jag absolut. För det men här vet du vad? Låt dem.
Ja, jag skiter i det. Jag har ju inte varit dryg mot någon.
Och hade du träffat, någon annan så hade de sagt, åh, ska du till premiären av Rivierans guldgossar, bla bla bla. Men låt folk.
Ja, men det är det som är grejen. Att,
avundsjuka, alltså, punkt.
Nej, men jag vet inte ens om det är det, men det är förutfattade meningar. Och det har väl liksom gått runt ett och annat slem i klubbkavaj genom åren, antar jag.
Jo, och, men jag tror att det som får människor att reagera mest är ju det faktum att sticka ut är inte okej. Okay.
Men det är också lite så. Om man går, det är ju inte den roligaste gatan faktiskt.
Men om jag ska tända till här nu.
Ja.
Eller tagga till.
Du, ja, tagga till.
Ta på dig ett par tre kvarts långa jeansshorts.
Jag vet vad
så går du att bli omtyckt
istället. Vet du vad jag tänkte säga? Alltså, jag tänkte inte ens berätta det här i podden, men jag gör det nu ändå. En person skällde nästan ut mig längs den här promenaden. Det var så jag kom att tänka på det. Och han hade inte ens någon. Han gick i bara överkropp. Jag vet inte vad han sa. Jag hade AirPods i öronen. Så tog jag ut dem. Så jag, vad sa du? Du hörde vad jag sa. Och så fortsatte. Det var inte så att jag gick in.
Och då skulle du ha sagt, hörde du vad jag sa? Mjölka dina hängtuttar, skulle
nej,
du ha sagt.
Nej, det skulle jag aldrig säga. Men man kan väl säga...
Du skulle inte säga det. Det vet jag att du inte skulle göra.
Vi har olika syn på vad man kan ha på sig i stan.
Ja, hans syn var ju inte att ha på någonting.
Han tyckte att det var orimligt att ha klubbkavaj. Och jag tyckte det var rimligt att ha kläder på sig. Där delades vi åt.
Ja, nej, det var dumt av mig att du säga så. Jag menade ju såklart inte det.
Men det är ju komiskt hur alltså, en...
Look who's talking. Om någon har synpunkter på någons kläder och går själv halvnaken. Man kan ju bara skratta åt det.
Men jag insåg ju att om man behöver ha en smula gott självförtroende för att ha ett par sådana här aviators, då måste man ju liksom ha årtusendets för att känna sig bekväm i en klubbkavaj, särskilt med vita eller ljusa byxor, för att
det är så mycket,
och särskilt då man är i stan, för det blir liksom, i Sverige idag så har ju inte
men
folk
men du ska ju
det.
Inte sticka ut.
Nej, precis, och hade jag gått på en jobbintervju så här, så hade jag ju varit dum i huvudet. Förstår du vad jag menar? Det är ju inte det, men det
som man... vd på Stena Line kanske.
Eller? Ja, verkligen. I Götlaborg. Ja. Men det,
då kastar vi loss, gubbar! Bumpalens!
Nu har vi spåret. Nej, men det är klart att jag tror det är ju lite mer kanske, jag vet inte om det är mer acceptabelt eller mer naturligt att ha det på vid vattnet eller sådär, men jag tycker, det blir en väldigt så här slående look bara.
Nu ska vi se om jag minns historien bakom varför det heter just blazer. Men gör du det?
Alltså jag har hört två olika versioner av den. Alltså jag kan inte säga vilken som är sann, men jag har hört talas om HMS Blazer.
Ja, precis.
Det är väl den jag tror.
Fartyget.
Att, ja, och sen vet jag ju att just det som idag är den viktigaste aspekten för att kalla det klubbläser är ju just metallknappar.
Exakt.
Man kan ha silver, man kan ha mässing eller guld. Men det måste vara det. Och den ska ju vara blå, tycker jag.
Mm.
Alltså, det finns ju de som har gjort så här mörkgröna och sånt där.
Uh-huh. Nej, men, och jag håller med. Och jag kan också på samma sätt tycka att det här avsnittet kan bli rekordlångt.
Mm. Det får det bli.
Men att en svart I Kashmir. Med borstade stålknappar. Så otroligt smakfullt. Sen, ja, om verkligen. Man vill kalla det för klubbläser eller precis. Ej.
Men det här jag håller med dig. Det är inte regelmässigt jag menar, utan det är mer att tidstypisk.
Ja.
Men jag tycker att den är coolast i dubbelknäppt. Den är ju svårare i dubbelknäppt, men den är fullt korrekt att ha en enkelknäppt klubbkavaj också. Från början var det ju en sån här ulltwill tygmässigt. Men det är jäkligt snyggt att ha en mörkblå linne kavaj med mässingsknappar alltså, också för sommaren. Just för att då tar man också ner den här formella känslan lite i den.
Det där, Andreas.
Det.
Årets look.
Alltså, det skulle kunna vara
alltså, den är, nu är den klubbad.
Ja, det, wow, Pelle.
Nej, men
wow.
Det, så är det bara. Det går inte att... Den,
jag tror att någon förfar till dig har varit göteborgare. Jag vill...
Men vadå, var jag rolig nu? Eller årets
den är klubbad.
Alltså, förlåt, men jag tänkte inte ens på det.
Nej, men du ser, det kommer
förlåt,
så
naturligt. Förlåt, det var bara för att jag slog så där. Så det var faktiskt inte meningen att försöka...
Nej, jag älskar det. Det var...
Nej, men det är det. Och vi måste lägga ut, eller du lägga ut en bild på den där...
Ja, men det får vi göra. Det löser vi.
Så är det. Tack, kära lyssnare, för att ni har varit med
tack
oss.
Tack för att ni finns.
Ja.
Eller att vi får finnas i era öron.
Verkligen. Vi är tillbaks om en vecka.
Ha det bra.
Hej, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.